Vad härligt att få fira gudstjänst tillsammans. Och vi ska idag stanna upp inför uppståndelsen. Vi lever ju några veckor efter påsk och det finns verkligen anledning att stanna upp inför påskdagen också ett antal söndagar efter påsk. Ni som var här igår vet att vi talade först om evangeliernas historiska trovärdighet som historiskt material som sätter oss i kontakt med vad som skedde där tillbaka på 30-talet. Och sen började vi studera det här källmaterialet, vad det säger om Jesus från Nazaret, om vem han påstår att han är. Och det vi ska titta på idag, och det som är predikans tema, det är frågan om uppståndelse. Det som blir den avgörande frågan, eller den avgörande bekräftelsen, är Jesus verkligen den han säger sig vara? Om han inte uppstod så hade han förstås fel i alla sina anspråk på att vara Guds Messias, Guds son. Medan å andra sidan, om Gud uppväckte Jesus och förhärligade honom, så är det ju bekräftelsen på att han hade rätt i det som han sa. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att vi får stanna upp inför ditt ord. Tack för att du har talat och verkat i vår historia. Tack för att vi har också fått tillgång till det. Tackar dig för den frihet vi har att idag få mötas som ditt folk och få lyssna till ditt ord. Jag ber dig att du ska komma med din ande och vara närvarande. Röra vid våra liv. Upplysa vår tanke, värma vårt hjärta och låta vårt hjärta bli brinnande i oss så som det blev för vandrarna till Emmaus. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Om man funderar på det här med uppståndelsen så är själva grundfrågan så här. Är uppståndelsen något som händer med lärjungarna? Eller är uppståndelsen något som händer med Jesus? Vad menar jag med en sån konstig formulering? Väldigt många i vår tid skulle säga, visst någonting hände där. Annars hade ju kristendomen aldrig kunnat rulla igång. Men det som hände var någonting som hände med lärjungarna. De fick en känsla, de hade en erfarenhet, de hade någon upplevelse. Men det var faktiskt inget som hände med Jesu döda kropp. Jesus är fortfarande död. Men lärjungarna upplevde någonting som de på något sätt tolkade som att Jesus fortfarande var med dem. Det som Nya Testamentet säger, det är nej, uppståndelsen var någonting som hände med Jesus. Alltså att den man som hängde på korset, det lik som man tog ner från korset, den döda kropp som man la i Josef av Arimatajas grav, den kroppen, den personen uppväcktes av Gud, blev levande på riktigt, fysiskt och kroppsligt, blev förhärligad till odödlig form. Det var någonting som hände med Jesus. Och det här är faktiskt rakt in i den debatten i vår tid. På påskdagen i Dagens Nyheter så publicerades en lång artikel av en professor i religionsvetenskap, Stockholm, han heter David Thurfjell. Vackert skriven, suggestivt skriven. Och han är väldigt öppen med att för de första kristna så handlade uppståndelsen om en verklig händelse som berörde Jesus. Men själv menar han att det kan vi inte tro på idag. Man kan inte komma längre än till att uppståndelsen var någonting som hände med lärjungarna. Och han har i grunden två argument för att vi idag inte kan tänka att uppståndelsen var någonting som hände med Jesus. Och hans första argument, det är att vetenskapen skulle ha omöjliggjort ett sånt här perspektiv. Och jag citerar ur hans artikel. Från ett naturvetenskapligt perspektiv är det förstås så att de mirakulösa händelser som skildras aldrig kan ha ägt rum i fysisk bemärkelse. Slutcitat. Jättemånga människor tänker så här idag. Trots att det är en fullständigt missförstånd kring vad vetenskap är för någonting. Vetenskap kan ju undersöka naturen och hur naturen fungerar och är alldeles fantastiskt redskap att förstå hur naturen fungerar. Och utifrån naturen så kan ju en död person aldrig bli levande. Förstås. Naturen kan inte göra att en död person får livet tillbaka. Men den kristna tron har aldrig sagt att naturen fungerade på ett annorlunda sätt just vid ett tillfälle. Så att naturen gjorde Jesus levande. Nej, absolut inte. Nya testamentet säger varenda gång det talar om uppståndelse: Gud uppväckte Jesus. Det var ju Gud, han som har skapat naturen och gett den dess regelbundenhet. Det är ju den guden som förstås har möjlighet att agera in i naturen och göra någonting. Uppståndelsen bryter inte mot någon naturvetenskap, det allra minsta. Sen har jag ett annat argument. Och det är att han säger så här, när han skriver om hur kom då tron på uppståndelsen igång bland de kristna? Han säger, men så händer något. På tredje dagen börjar ett rykte att spridas. Graven är tom, kroppen är borta. Några har sett en gestalt på en strand, andra längs en landsväg i skymningen. Ur dessa erfarenheter växer så den förbryllande idé som blir kärnan i den kristna religionen, att mästaren lever fastän alla såg honom dö på korset. Märker ni hur väldigt vagt han beskriver vad är det de första kristna var med om? Det är ett rykte som börjar florera. Några har sett en gestalt, någon som är oidentifierad på en strand. I skymningen när man knappt kan se längre så är det några som har... Det här är en fullständigt felaktig återgivning av vad källmaterialet säger om händelserna från tredje dagen och framåt. Om man följer Lukas evangeliet som vi alldeles strax ska läsa. Så i Lukas 24 så presenterar Lukas oss för fyra olika scener. Kvinnorna kommer till graven, finner graven tom. Där är änglar som säger, varför söker ni efter den levande bland de döda? Han är inte här. Så vandrar två personer, är det de vi ska följa? Från Jerusalem ner till Emmaus. Under flera timmar så för de samtal med en person som fysiskt går vid deras sida. Och som de till slut identifierar som Jesus från Nazaret. På kvällen så är lärjungarna samlade i ett rum i Jerusalem. Och då står Jesus där mitt ibland dem. Han sträcker ut sina händer. Det är jag. Se på mina händer, se på mina fötter. Ge mig någonting att äta. Och de skickar ut en bit stekt fisk från köket och han tar den och äter. Och han är med om den kvällen. Och så slutar Lukas evangeliet med himmelsfärden, hur Jesus och lärjungarna går ut till himmelsfärdsberget och så lyfts Jesus in i den andliga världen. Men Lukas låter oss ju också veta i början av nästa bok, alltså Apostlagärningarna, att däremellan söndag kväll och himmelsfärden så är det 40 dagar då Jesus, citat, gav många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem. Då de talade med varandra, då de åt tillsammans. Det handlar om någonting mycket mer än några rykten, en vag gestalt någonstans där borta. Någonting som i skymningen man anar. Uppståndelsen är grundat på många säkra bevis som lärjungarna fick. Och då ska vi läsa en av de här händelserna, det som hände på vägen. Lukas 24 från vers 13. Samma dag, och det är alltså söndag, påskdagen. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade, vad är det ni går här och talar med varandra om? De stannade och såg sorgsna ut. Och den ene som hette Kleopas svarade, du måste vara den enda som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? Frågade han. De svarade, detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. Några av de våra gick till graven och de fann att det var som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte. Då sa han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll honom kvar och sa: stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan? Han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sa: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Amen. Det här är en av Nya Testamentets mest fascinerande och också mest älskade texter. En fantastisk återgivning av vad som hände söndag eftermiddag mellan Jerusalem och Emmaus. Det är två lärjungar som bryter upp från Jerusalem. De har varit där och firat påsk och de har sett hela det här dramatiska som har hänt med Jesus. Vi får reda på att en av dem hette Kleopas. Den andra är anonym för oss. Varför nämner Lukas Kleopas namn? Det här var ett vanligt sätt i antiken att markera var man hade sin information ifrån. Lukas har antagligen talat med Kleopas själv. Det här ger en möjlighet för de första läsarna att kontrollera det här som Lukas berättar. Kleopas är en person man kan söka upp. Man kan skicka Kalla fakta eller Uppdrag granskning eller Janne Josefsson och göra en undersökning. Vad handlar det här om? Man kan få kontakt med Kleopas. Och så är det en annan person, lite osäkert vem det är. I Johannes kapitel 19 så finns det en Maria som var gift med Kleopas, ett namn som är väldigt likt Kleopas. Några tänker sig att den här andra personen var Kleopas fru. Men det vet man inte, det är en gissning. Andra är lite mer skeptiska. Och det spelar ingen roll för vår berättelse. De lämnar nu Jerusalem. Det här i samband med påsktid, det är massor med folk på vägarna. Det var ju tiotusentals människor som kom till Jerusalem för att fira påsk. Och alla kom ju gående, det var enda sättet att transportera sig. Så vägarna var ju fulla med folk. Och då går de här två och så slår en tredje person följe med dem. De känner inte igen vem det är. Och det står att deras ögon var förblindade, alltså att det är någon som har försatt dem i det tillståndet. Och antagligen så är det Gud som gör så att de inte känner igen Jesus. Och han gör det av en speciell anledning. De behöver förstå skriften. Och om de hade förstått omedelbart att det var Jesus, då hade de blivit så överväldigade av uppståndelsen att de säkert inte hade kunnat ta in den undervisning som Jesus vill ge dem, som ska hjälpa dem att förstå vad det här är som har hänt. Lukas stryker under att de här två som går där på vägen, de talade med varandra, de samtalade och diskuterade. Och det grekiska ordet här är ganska starkt. Det handlar om att de argumenterar. De håller på att gå igenom detta som har hänt och som är så obegripligt. Hur kunde det här hända med Jesus? De hade ju så helt annorlunda förväntningar. Så de går inte där tysta i sorg. De är djupt inne i diskussion. Hur ska vi förstå det här? Hur ska vi tänka om det som hände innan Jesus kom till Jerusalem? Allt det fantastiska vi var med om. Hur ska vi förstå det här som nu har hänt? Vad var Guds kraft? Han som hade makt över onda andar, över sjukdomar, över naturen. Plötsligt är han maktlös till synes inför det judiska ledarskapet och den romerska ockupationsmakten. Vad är detta? Och då kommer den här tredje personen som de inte känner igen. Och han ställer frågor. Vad är det ni talar om? Vad är det som har hänt? Och det här blir ju så väldigt egendomligt för de här två. Hur kan någon ha varit i Jerusalem och missat det här? Du måste vara den enda i hela Jerusalem som inte vet vad som har hänt. Det här är ju en av världshistoriens mest ironiska ögonblick. De säger till Jesus: du vet inte vad som har hänt med Jesus från Nazaret. Men deras upplevelse, det är ju ungefär, om ni tänker på så här stora katastrofer som 9/11 i New York, eller vi kan tänka på Estonia eller tsunamin. Hela nationen pratar om det här och så: va? Har du inte hört det som har hänt? Någon som verkar vara helt... Det är ju deras känsla inför den här personen som frågar: vad är det som har hänt? Vad är det ni pratar om? Du måste vara den enda som inte känner till detta. Vi ska titta på fortsättningen av texten under tre punkter. Första punkten är besvikelsen. Korsets nederlag. Besvikelsen, korset som ett nederlag. Så Jesus frågar dem: vad pratar ni om? Vad är det som har hänt? Och då står det, de stannade. De slutar med sin inbördes argumentering. De stannar, de såg sorgsna ut. Och deras sorg är: vi hoppades att det var han som skulle befria Israel. Och nu är han förnedrad och död. Om man ska förstå deras situation här, då måste vi förstå hur de tänkte om Messias. Vad som ligger i detta att vi hoppades att han skulle befria Israel. Om man läser Lukas evangeliet så samlas ju människor runt Jesus. De ser hur han kan göra allting rätt och helt igen. De ser hur Guds kraft och Guds kärlek finns hos honom. Och de tänker: nu ska Guds rike bryta in. Och det står i Lukas 19. Jesus var nu nära Jerusalem och de trodde att redan nu skulle de få se Guds rike komma. Vad var det för sorts rike de tänkte skulle komma? Jo, de tänkte att Guds rike, det ska först manifesteras genom att Jerusalem och Israel befrias från den romerska ockupationsmakten. Det kommer att starta som en politisk, geografisk, nationell befrielse. Guds folk ska slippa sin förnedring att vara förtryckt av hedningar. Så när Messias kommer till Jerusalem, så med Guds hjälp kommer romarna att fördrivas. Det var det här hoppet man hade. Och när Jesus väl kommer till Jerusalem så förstärks ju det här hoppet. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Och de ser att Jesus har arrangerat så han kan sätta sig upp på en åsna och rida in i Jerusalem på en åsna. Och alla tänker på profetian i Zakaria. Nu kommer kungen till Jerusalem. Han kommer saktmodig och mild, ridande på en åsna. Nu uppfylls profetian hos Zakaria. Nu kommer Jerusalem att befrias. Dess rätte kung kommer. Och ni ser vad de sjunger: Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Nu ska det ske. Konungen kommer till Jerusalem. Och så sker det inte. Precis motsatsen sker. Jesus förnedras och avrättas. Och här står ju lärjungarna. De står i en helt enorm paradox. Därför de har haft såna stora förväntningar på Jesus. Och det med all rätta, de har ju sett hur Gud har verkat i honom. Och sen är det precis som Guds verk bara försvinner. Och Jesus ropar från korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Och de säger, Emmausvandrarna säger till Jesus, det handlar om detta med Jesus från Nazaret. Han som var en profet, mäktig ord och gärning inför Gud och hela folket. Men han blev utlämnad av våra överste präster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst. Medan vi hade den här andra förhoppningen att han skulle befria Israel. Deras eget ledarskap, det judiska folkets ledarskap, de känner inte igen Israels messias. Så här de betonar, om man ska liksom gå igenom vilka var det som dömde Jesus till döden, korsfäste honom, så är ju den ena sidan är ju att det var det judiska ledarskapet som tillfångatog Jesus och Kajafas som drev rättegången. Men sen är det också Pontius Pilatus och den romerska myndigheten som fäller den slutgiltiga domen och verkställer Jesu avrättning. Och ytterst sett så var det faktiskt vi allihopa människor, det var vår synd som drev Jesus till korset. Så det går inte att peka finger på någon speciell här. Men det Emmausvandrarna lyfter fram, det är att deras eget ledarskap kände inte igen Messias. Utan de hjälpte till att röja honom ur vägen. Och det här bryter ju så mot hela den förväntning som man kan säga finns i hela Lukas evangeliet från början. Simon i templet, han får hålla det nyfödda Jesusbarnet. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk i Israel. Och nu finns ingen härlighet kvar. Nu finns det ett korsfäst lik. Det här är omöjligt för de här att ta in. Och det är det de håller på att debattera med varandra. Hur ska vi? Här är liksom två fullständigt olika sidor. Guds kraft i Jesu liv. Bekräftelsen från Gud på så många punkter. Att han är Messias. Och sen den totala katastrofen. Den andra punkten, främlingen och korsets nödvändighet. Främlingen om korsets nödvändighet. Jesus som går vid deras sida, han lyssnar till deras berättelse om hur de förstår vad det är som har hänt, eller hur de snarare inte förstår deras, hur förbryllade de är, hur han som var mäktig i ord och gärning inför både Gud och människor, hur han har blivit dödad. Och så börjar Jesus tala. Och han säger: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Så står det i Bibel 2000, som var den översättning jag läste. Tyvärr är det på den punkten en väldigt dålig översättning. Därför att det står uttryckligen, eller bokstavligen står det: förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på allt som profeterna har sagt? Emmausläringarna, de var ju inga liberalteologer som inte ville ha med Guds ord att göra eller inte tog det på allvar, inte alls. De trodde ju på löftena i skrifterna. Men de hade inte förstått allt det som skriften hade sagt. De hade, precis som de flesta judar i denna tid, de hade tagit fasta på de löftena som handlar om att en dag ska Jerusalem och Guds folk upprättas. En dag ska alla ockupationsmakter, politiska ockupationsmakter, drivas bort. En dag ska kungen komma i makt och härlighet. Och det finns ju många sådana löften i Gamla testamentet. Och de trodde på dem och det gjorde de helt rätt i. Men de hade missat en annan sak. Att först måste Messias komma som tjänaren som ska dö för sitt folk. Innan han kan komma som kungen i stor makt och härlighet. Och det är därför som Jesus kritiserar lärjungarna här. Att de är tröga till att tro på allt det som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Det här bibelstudiet skulle man ju velat höra, eller hur? Vi kan vara ganska säkra på några av de texter som Jesus har gått igenom. Han har ju förstås gått igenom Jesaja 53 om den lidande tjänaren. Som inte blir igenkänd som Guds tjänare. Utan som blir avvisad av folket. Som blir föraktad av folket. Samtidigt som det är folkets och våra synder som han bär. Men det handlar inte bara om Jesaja 53. Jesus visar här för lärjungarna att det här finns med hela vägen, rakt genom hela skriften från Mose. Och i allt det som Gud har sagt så finns den övergripande storyn, den övergripande berättelsen om vad Gud ska göra. Och i den berättelsen ingår den lidande tjänaren. Någon som bär bort vår synd. Det finns ju redan i första Mosebok kapitel 3. När människan har vänt sig bort från Gud. Så säger Gud. En dag ska detta ställas till rätta igen. Och det ska ske inifrån mänskligheten. Någon som ska födas av en kvinna. Alltså en människa. Ska krossa ormens huvud. Den makt som nu har förlett människorna. Ormens huvud ska krossas. Men hur ska det ske? Genom att den som föds av kvinnan och som ska krossa ormens huvud själv ska lida. För ormen ska stinga honom i hälen. Så det ska ske genom att den som gör allting rätt för oss själv kommer att skadas i den processen. Och sen finns den tanken igen och igen genom skriften. På kvällen när Jesus sen visar sig för alla lärjungarna i Jerusalem, lite längre fram i Lukas 24, så säger Jesus detta igen. Han sa till dem, det är Lukas 24 från vers 44. Jesus sa till dem, detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er. Att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras ögon så att de kunde förstå skrifterna. Och han sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och ni ska vittna om allt detta. Det var detta som de första kristna fick lägga väldigt mycket tid på att hjälpa den judiska samtiden att förstå. Jag vet inte om ni har noterat att i Apostlagärningarna 17 när Paulus är i Thessalonike. Apostlagärningarna 17, de första verserna, så står det så här. Att de kommer till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Efter sin vana besökte Paulus dem under tre sabbater och talade han till dem. Utgående från skriftställen som han tolkade visade han att Messias måste lida och uppstå från de döda. Det är det här man inte hade... Man hade liksom lagt den delen av skriften i skugga bland judarna. Man väntade på den segerrike Messias. Och man hade missat den lidande tjänaren. Och därför är det första Paulus måste göra i synagogan. Att han måste visa utifrån skrifterna att Messias ska lida och uppstå från de döda. I Lukas 24 så framställs detta som en absolut nödvändighet. Att det finns ingen väg till frälsning om inte detta sker. Tre olika tillfällen så används ordet måste. Det måste ske. Det fanns ingen annan väg till frälsning för oss människorna. Änglarna säger det till kvinnorna vid graven i början av kapitlet. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer, korsfästas och uppstå på tredje dagen. Jesus säger det till Emmausvandrarna. Och igen så är Bibel 2000 översätter inte riktigt som det står. Skulle inte översätta Bibel 2000, men den ordagranna översättningen är: måste inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarar han för den vad som står om honom överallt i skrifterna. Och jag läste precis det här stället från kvällen när Jesus visar sig för alla lärjungarna. Och då igen så står det: detta är vad jag sa till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas. Och det har att göra med det att det som ligger mellan oss och Gud, det är vår synd. Och hela historien rör sig mot en punkt och Gud i den stora domen ska göra upp med all synd. Och för alltid rensa bort allt det som står Gud emot. Men det innebär ju att vi allihopa skulle rensas bort. Därför att också vår synd ligger mellan oss och Gud. Om det då ska finnas en frälsning för oss människor, så måste någon annan än vi bära bort vår synd. Bära bort det som ligger mellan oss och Gud. Det måste ske om det ska kunna bli en frälsning. Och det är det som Jesus gör när han dör på korset. Se Guds lam som bär bort världens synd. Och som ett resultat så ska nu syndernas förlåtelse genom omvändelse förkunnas i hans namn för alla folk. Nu har vi det glada budet till alla människor, till alla kulturer, i alla tider. Du är välkommen hem till Gud. Det som låg mellan dig och Gud har Jesus burit bort. Det har han svarat för och du behöver inte svara för det på domens dag. Välkommen hem. Det är vad evangeliet handlar om. Det är detta som Jesus går igenom på vägen ner till Emmaus. Han går igenom Mose och profeterna, hela skriften, och visar att detta är en linje, en röd tråd förstås. Han måste ha stannat länge i tredje Mosebok, det är en bok som vi inte läser så ofta, om alla offren. Hur folket, en gång om året, vid den stora försoningsdagen, då skulle en representant för varje familj, husfadern, skulle föra fram ett djur och så skulle man symboliskt lägga sin hand på djuret som en symbolakt att föra över sin egen och sin familjs synd på djuret. Och så dog djuret. Och sen kunde familjen fira gudstjänst i Guds närhet, därför att nu var det symboliskt bortburet, det som stod mellan Gud och människan. Men det där måste upprepas hela tiden, år efter år. För det var liksom ingen slutgiltig lösning, det var bara en symbolisk bild av vad som behöver ske. Att vår synd behöver bäras bort. Och så kommer Guds lam som en gång för alla bär bort världens synd. Och nu är vägen öppen hem till Gud. Här behöver vi lära oss att läsa skriften i det ljuset, att se hur berättelsen om Kristus finns som en tråd genom alla Bibelns böcker. För det tredje, måltiden. Uppståndelsens bekräftelse. Så nu har Jesus längs vägen här visat dem att Jesu död på korset var förutsagt i skriften, var nödvändigt för frälsningen. Och det här innebär ju att han har visat dem att det de menade var ett absolut motbevis på att Jesus skulle vara Messias. Messias kan inte korsfästas. Messias ska ju besegra romarna, inte besegras av honom. Hela det tänkandet är fel. Att Jesus blev korsfäst, det är ytterligare ett bevis på att han är Messias. För det är just det skriften har förutsagt. Det ska komma en tjänare som ska plågas och dödas för sitt folks synd. Så korset är inte ett hinder för att tro att Jesus är Messias. Det är en bekräftelse på att han är Messias. Men korset är ju inte den enda bekräftelsen. Det är en bekräftelse på profetierna. Det stämmer med vad som är sagt om Messias. Och den yttersta bekräftelsen, den blir ju sen att Gud inte låter Jesus vara död, utan Gud bekänner sig till Jesus och uppväcker honom. Och Jesu lärjungar finner graven tom. Kroppen är borta och ingen har någonsin kunnat visa var kroppen är. Änglarna säger att han lever. Och sen börjar Jesus gradvis framträda för lärjungarna. Vid många olika tillfällen. Fysiskt och konkret och empiriskt. De ser honom, de hör honom, de tar på honom, de äter med honom. Han visar sig inte här inne eller här inne, utan här ute, fysiskt och verkligt, under de 40 dagarna. Det är därför de är så fullständigt övertygade att Jesus är levande. Att ingen tar tillbaka detta. Att de är beredda att förkunna detta till priset av sitt eget liv. Men för lärjungarna här på vägen, då har Jesus, de har lyssnat på den här främlingen. De har börjat ana mönstret i skriften. De har börjat känna elden i hjärtat. Oh, tänk om det är detta som Messias handlar om. Tänk om Jesus är levande. Men hur ska man kunna känna igen honom? Och var är han? Kvinnorna säger att graven är tom. Änglarna säger att han lever. Men var är han? Och hur ska vi kunna känna igen honom? Så här långt har de nu kommit fram till sitt mål, Emmaus. Och Jesus ser ut som han vill gå vidare. De vill ju fortsätta vara tillsammans med honom och höra mer av honom som har förstått skriftens hemligheter. Och de bjuder in honom att dela måltid. Och då händer det. Lite märkligt. Han är ju gäst. De är ju värd. Men när de sätter sig ner vid bordet så är det Jesus som tar brödet, läser tackbönen, bröt det och gav åt dem. Och då öppnas deras ögon. Då känner de igen honom. Varför? Kanske därför att de var ju lärjungar till Jesus. De har sett honom bryta brödet och läsa tackbönen. De kände igen det här. Kanske de var med när Jesus mättade 5000, när det bara var några bröd och några fiskar. Och Jesus bröt brödet och det räckte till 5000. De hade ju inte varit med på torsdagskvällen när Jesus instiftade nattvarden och bröt brödet. Men de har säkert hört de andra lärjungarna tala om den här måltiden som Jesus instiftade. När Jesus bryter brödet så känner de igen honom. Varför? Kanske med den här bakgrunden. Men kanske ännu mer när Jesus bryter brödet och ger det till dem. Då ser de såren i hans händer. Då ser de vem det är som de har lyssnat till hela vägen ner till Emmaus. Att det är den korsfäste. Han har ju fortfarande såren kvar. Som ett bevis, en identifikation att han inte är någon sorts stand-in. Någon kopia eller någon tvilling. Utan det är han som hängde på korset. Han som de la i Josef av Arimatajas grav. Det är han som verkligen nu är uppväckt och levande. Och som nu bryter brödet och ger det till dem. Och de ser såren. Bitarna faller på plats. Det är Jesus. och ingen annan. Så försvinner Jesus ur deras åsyn. Han har ju en ny förhärligad kropp. Vi förstår att han kommer och går och kan förflytta sig i dimensioner som vi inte har tillgång till. Och sen tas han ju efter 40 dagar upp till himlen. Lärjungarna, de två Emmausvandrarna, trots att det är kväll, så väljer de ju att rusa tillbaka till Jerusalem för att få berätta. Vi har mött Jesus uppstånden. Och de hinner ju inte komma in och börja tala innan folket där, deras vänner, säger: Herren är uppstånden, han är verkligen uppstånden, han har visat sig för Petrus. Och medan de fortfarande pratar så står Jesus där igen mitt ibland. Sett i det stora perspektivet, vad handlar det här om? Om ni kan någonting om datorer så kanske ni är medvetna om vad Ctrl Z betyder. Ctrl Z, då kan man, det är en väldigt bra funktion. Då kan man ångra sista draget. Man kan, du har gjort någonting, skrivit någonting eller suddat ut någonting eller, och så det blir fel. Så kan du bara trycka Ctrl Z. Så är du tillbaka ett steg tidigare. Jättebra funktion. Ctrl Z. Om ni ser på den här bilden så är det är ju två människor där som, det kan väl illustrera en relation som har brutit samman. Och de sitter och funderar, finns det något Ctrl Z? Finns det något sätt att backa tillbaka ett steg när vi fortfarande hade kontakt? Ctrl Z, det vill man ha tillgång till. Och man kan säga att det som sker vid Jesu död och uppståndelse, och det som illustreras i den här texten om Emmauslärjungarna, det är ett gigantiskt kontrollsäta, en gigantisk återställelse. Det finns språkligt en mängd kopplingar mellan den texten vi har läst och första Mosebok 3. Alltså det kapitlet när allt gick fel. Och Lukas vill säga, det finns en kontrollsäta. Det som gick fel för oss människor i syndafallet och det som sedan har fortsatt att gå fel i våra liv, det finns en kontrollsäta. I första Mosebok kapitel 3, när vi läser om syndafallet, så finns det ju, har Gud inbjudit människor att ta del av livet, men det finns en frukt de inte ska äta av. Som ett tecken på att de låter Gud vara Gud. Om de äter av den frukten, då sätter de sig själva i Guds plats. Då väljer människorna att äta av frukten. Och då står det, då öppnades deras ögon och de insåg att de var nakna. Och nu plötsligt känner vi igen oss och sken det här, då öppnades deras ögon och de kände igen, de såg någonting. Det som hände här, och så fördrevs de från Eden, de drevs bort ifrån Guds närvaro. Det som händer här i upprättelsen i Lukas 24, det är också att det är något som äts, brödet som Jesus bröt och gav till dem. Och då öppnas deras ögon och de ser vem han är. De inser. Och så kan de rusa tillbaka till Jerusalem, platsen för Guds närvaro. Här finns associationer som Lukas vill att vi ska förstå och koppla in. Alltså, det som har hänt med Jesus, det är den stora återställelsen. Hur allt kan bli rätt för oss människor. Och därför kan vi fira gudstjänst med stor glädje den här söndagen. Och därför kan vi tänka om våra liv med stor glädje. Jesus Kristus, i hans död och hans uppståndelse, finns det ett gigantiskt kontrollsäta som återställer det som har gått fel i den här världen. Som återställer det som har gått fel i våra liv. Och där har vi ett fantastiskt budskap till vår tid. Som är så vilsen, som är så mörk. Och som har tappat så mycket. Och som är blinda för så mycket av vad verkligheten egentligen handlar om. Här har vi ett stort uppdrag som Guds folk i vår tid. Låt oss be. Herre, jag tackar dig för att du kom till Kleopas och hans vän. Vandrade med dem. Förklarade skrifterna för dem, att du öppnade deras ögon, att du värmde deras hjärta och tände kärleken till dig i deras liv. Och Herre, jag ber dig att du ska göra det också hos oss. Vandra med oss, Herre. Hjälp oss att förstå ditt ord. Öppna våra ögon så vi ser vem du är. Tänd vårt hjärta för ditt ord. Tack för att du är den stora återställelsen, så att våra synder inte hålls emot oss. Tack för friheten och glädjen och framtiden som vi äger i dig. Vi prisar dig, Herre. Vi upphöjer ditt namn. Amen.